Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl. Vänta, Anna, jag måste bara
bajs.
Det är något sånt här som stör, du vet, lysrör, tack. Jag kan inte lista ut vad det är. Det är mina inre spöken. Jag stänger av skrivaren.
Det är kanon. Nej, men vi hann rulla faktiskt ändå 18 sekunder innan.
Ja, men vad fan. Ibland tror jag att du är så potent via mobilen. Att det är som att du glider in i mitt liv med en egen antenn.
Men du kanske måste sätta på dig din foliehatt då.
Vi börjar om.
Och hjärtligt välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl.
Yes, där satt den. Tror att det någonsin skulle kunna ske att vi möts här i etern en tisdagnatt och bara sätter oss ner, klappar in och sen bara kör vi på ett avsnitt från start till slut utan debacle?
Att det bara glider, menar du?
Ja, ja.
Det är en helt orimlig tanke att tänka. Det är som att tänka på rymden. Man blir lite yrslig.
Det är svindlande ju.
Ja, nej. Ja. Det tror jag faktiskt inte.
Nej. Nej, men
nu är
vi
här. Här igen.
Och vi rullar och vi mår bra. Vi har en del att stå i. Mm. Det är så att säga fullt skägg. Jämnt skägg. Vad säger man?
Vi är mitt emellan Örebro och Göteborg.
Just det.
I Mellangården däremellan, så att säga.
Just det, turnétåget har stannat till i Mellangården för att göra entré i Göteborg på torsdag.
Alltså idag, när den här podden släpps, då befinner vi oss Sveriges framsida och förlustar oss tillsammans med er på Stora Teatern.
Mm. Vad härligt. Kommer det bli lika härligt som i Örebro, tro?
Det hoppas jag verkligen.
Ah,
det var kul.
Verkligen. Nej, det kommer bli superhärligt. Men du, vi ska dunka in ett avsnitt innan dess.
Ja.
Och idag ska vi prata om en lite speciell företeelse ju, ur krimperspektiv egentligen.
Mm.
För det handlar ju egentligen, det här är ju mer en, kan man kalla det mordgåta? Eller blir det för påvert? Som
ja, men det kan man väl göra. Och framförallt så inbringar, eller det liksom inramar ett fenomen som är ganska intressant. Och det vi tassar runt nu, det är ju när kända, när väldigt, väldigt, väldigt kända människor dör.
Mm.
Då är det ju som att det liksom kommer en explosion av först sorg.
Mm.
Och sen så vaknar ju alla konspirationstekniker, som det heter. Och ja, vad har vi för exempel på det?
Ja, men alltså det finns ju åtskilliga. Prinsessan Diana, tänker jag direkt på.
Mm.
Som dog 97, va? I tunneln där i Paris. Och vilka har vi med Elvis? Det är väl ett bra exempel.
Han är väl inte död?
Nej, är han det? Eller inte? Han ses ju titt som tätt i olika delar av världen.
Han drev väldigt länge en färgaffär i Årsta centrum. Det är inte många som vet. Ja.
Är det sant?
Ja, nej, men en sån här järn- och färghandel där man kunde köpa badrumsmatta och maskeringstejp.
Ja. Nej, men, och jag tänker så här att, jag menar, det finns ju fler exempel. Michael Jackson har väl varit en del kring, Whitney Houston och så vidare. Och jag tänker så här att, ja, jag kan köpa om det i något av de här fallen finns oklarheter kring vad som liksom har inträffat, eller att det har varit tal om någon form av slarv i samband med utredningen, vilket lämnar öppet för möjligheten att konspirera, att liksom att det byggs upp rykten och så vidare. Men är det inte anmärkningsvärt att det drar igång en sån enorm kraft många, många år efter den här personen har avlidit, oavsett orsak.
Jo, men är det inte också för att de, när de var vid liv, skapar så mycket känslor och åsikter? Ja. Och jag tror att det är det som liksom hänger kvar. Och sen är det väl väldigt många människor som helt enkelt vill väldigt gärna att de ska vara vid liv, eller att det kanske inte var exakt som man trodde. Det är så många som har, så att säga, en connection till den här personen.
Det saknar den liksom, som det handlar om.
Ja,
man
kanske
vill så gärna inte att det ska vara sant, så att man fiskar och greppar i liksom halmstrån för att få täckning för att det kanske faktiskt inte har hänt.
Dels det, och sen så är det så här, om en människa är väldigt färgstark, väldigt känd och har gjort väldigt mycket avtryck, så kanske inte homo sapiens heller vill köpa att ett slut kan vara så banalt.
Just det. Där
och enkelt. Att det måste, att även slutet behöver vara sensationellt. Det kan inte bara vara så att en person blir sjuk och dör, tar livet av sig eller tar en överdos.
Intressant. Det är nästan en spaning du har här.
Är det något på spåren?
Ja, det här tyckte jag var spännande. Jag tror fan du kan ha något där, alltså. Att det är,
ja,
liksom sensationella människor i livet, så att säga. Det är liksom man vill vad ska man säga, komplettera bilden av den personen även som död på något sätt. Kanske.
Gå ut med en bang på
just det.
Mytomspunnet sätt.
Ja, men exakt. Och det dödsfall vi ska prata om idag, för vi vet ju faktiskt inte om det var fråga om ett mord eller ett självmord.
Nej.
Eller kanske rent utav ett olycksfall i det här fallet. Men det rör ju också en väldigt sensationell person. Vill du dra plåstret?
Norma Jean Baker.
Just det.
Eller även kallad Marilyn Monroe.
Ja. Precis. Och även efter hennes död så tog ju rykten snabbt fart. Hon dog ju den 5 augusti 1962. Eller rättare sagt, det var väl det datumet som hamnade på hennes dödsattest. Man vet ju faktiskt inte exakt när hon dog.
Nej, jag tror inte hon kan ha dött den 4 också.
Just det. Vi kommer ju återkomma till det. Men officiellt så sattes dödsdatumet till den 5 augusti 1962. Och det var alltså i gryningen som hon anträffades död i sin säng på 12305 Fifth Helena Drive i Los Angeles, Kalifornien. Och när det här skedde så var det ju i en period i hennes liv då hon lyste klart på Hollywoods himlavalv. Får man väl säga.
Hon var rätt stor. Undrar hur många det är på planeten som inte har någon jävlaste aning om vem Marilyn Monroe är. Trots att hon dog för ganska länge sedan. Hon var ju bara 36 år när hon dog. Men det känns ju som att hon har funnits för evigt och ganska nyligen också. De allra flesta
faktiskt
vet ju vem hon är.
Jag roade mig faktiskt med att fråga min son om han visste vem det var. Och det visste han inte till namnet. Men när jag visade en bild på henne så kände han igen henne.
Stod hon på ett sånt här när någonting blåste?
Ja, exakt.
Snett underifrån.
Så sjukt, ja.
Små byxan kände hon igen. Ja, nej, men det är så olika det där.
Ja, men det kanske är den bilden som cirkulerar mest i TikTok.
Så kan det också vara.
I TikTok också.
Ja.
Nej, men alltså ska vi först kanske reda ut lite grann vem hon var? Och jag måste säga att jag har ju själv läst på lite inför det här avsnittet. Och jag vet att du har nyligen sett en svinbra dokumentär om henne.
Mm.
Jag var ganska dåligt påläst om hennes liksom person. Men hon föddes mycket riktigt som Norma Jean. Och sen kom det här Baker till i något skede. Men Norma Jean var hennes liksom ursprungliga namn. 1926. Hon växte upp då tillsammans med sin mamma. Fadern var frånvarande och till och med okänd. Och jag har förstått att efter hennes död så var det ett antal äldre herrar som klev fram i dagsljuset, så att säga, och hävdade att de var
hennes far. Det var så pass far. Att kliva fram då.
Ja, precis. Det är snyggt. Helt otroligt.
Men du sa växte upp med sin mamma. Det görs ju ganska klart i den här dokumentären. Mamman blev ju också intagen på mentalsjukhus. Jag tror att de räknade upp att hon hade bott på 10.
Mm.
Minst 10 olika fosterhem.
Just det. Alltså hon hamnade på sitt första fosterhem som 3 veckor gammal.
Mm.
Det är tufft. Och hon flyttades runt, precis som du sa, på olika fosterhem och barnhem under liksom större delen av sin uppväxt. Modern var filmklippare till yrket, men hon var inte vid psykiskt god hälsa. Och hon blev under Marilyns eller Normas då uppväxt allt sämre, kan man säga. Och till slut så togs hon in på mentalsjukhus, helt enkelt. Mm. Och det sägs då att Marilyn Monroe skulle ha varit väldigt, väldigt orolig under sin uppväxt att gå samma liksom öde till mötes. Att hon också skulle utveckla liknande problem.
Som de flesta barnen som är uppväxta med föräldrar som har någon form av psykisk ohälsa.
Mm.
Jag tror att det är en ganska vanlig. Hur stor del av det där har jag?
Ja, absolut. Mm. Det kan man absolut förstå. Räddningen för henne att slippa slussas runt längre på de här olika fosterhemmen och så, det var att gifta sig tidigt. Mm. Så redan som 16-åring så gifte hon sig första gången. Och det här blev lite hennes biljett från liksom familjedelen, liksom, eller hennes uppväxt och mot hennes frigörelse, kan man väl säga.
Mm.
Hon hade en hel del olika typer av ströjobb under de här åren, och bland annat så packade hon fallskärmar på en fabrik. Pratar de något om den här delen i den här dokumentären?
Nej, hon ägnade stor del av sin tid och när hon fick pengar att springa och titta på film. Och drömde sig bort och hängde liksom runt på inspelningsplatser och tänkte att det där är livet.
Ah, vad häftigt. Mm. För det här är ju alltså, nu är vi ju inne på 40-tal. Hon jobbade då på den här fabriken med fallskärmspackning. Och en dag så kom en fotograf till den här fabriken och skulle göra ett reportage om arbetande kvinnor under kriget.
Mm.
Och det resulterade i att hon upptäcktes. Så det här blev liksom nästan hennes genombrott. För i och med att de här bilderna publicerades så fick hon modellkontrakt. Och ganska snart så hade hon gjort sina första provfilmningar. Sen var det ju en tuff liksom tid det här. 40-tal. Hon var ju oerfaren från filmbranschen, även om hon då hade ett stort intresse av att få ägna sig åt det. Så var det inte givet att hon skulle få roller, så att säga.
Nej, och det fanns med i den här dokumentären. Alltså, det var ju en extrem exploatering av kvinnor. Mm. Alltså, när de kastade, det var faktiskt ganska jobbigt att se. Drömmen för alla de här kvinnorna som ville in i branschen.
Mm.
Och då satt ett gäng kostymklädda män och tittade på dem. Och då mätte de ju byst, midja, stuss. Och sen så tittade ansiktet, nej, inte hon, du. Alltså, det är ju fruktansvärt, jag vet inte.
Åh, gud vad
det är inte säkert rosor i världen i den branschen nu heller. När det kommer liksom till att tävla om sitt utseende. Men där passerar hon ju nålsögat.
Ja, men hon tvingades ju först in i en betydligt mer obskyr tillvaro.
Mm.
Alltså hon tvingades in och göra en hel del nakenfotograferingar till exempel. Och det ligger ju helt i linje med det du säger om dåtidens syn på kvinnor. Hon gjorde bland annat en väggkalender som blev ganska omtalad. Och det var väl här någonstans som hon fick sin första filmroll och också namnet. Marilyn Monroe. Och det sägs att namnet kom, alltså att Monroe var hennes mors flicknamn. Och att en filmdirektör, den första hon jobbade med, gav henne förnamnet Marilyn efter en av sina älskarinnor.
Mm-mm.
Känns ju också jättefräscht.
Ja.
Genombrottet fick hon 1950, har jag läst mig till. Och i samma veva här så skilde hon sig från sin första man. Så att nu var hon liksom ensam igen och satsade på att få så många roller som möjligt egentligen.
Mm. Och de, får man bara nämna hennes män lite grann?
Absolut.
För hon hade ju ganska tidigt en psykiatriker som man då får titta lite på journalanteckning och så vidare. Den ganska tydligt gör att hon har ett enormt hål från sin barndom. Att aldrig ha varit riktigt älskad, riktigt haft någon familj. Så hon suger sig fast vid de här männen som är alltid äldre. Alltid högre upp i näringskedjan som utnyttjar henne. Glider på hennes våg men på något sätt vill äga henne. Alltså exakt. De glider på hennes enorma karisma och karriär.
Mm.
Men kan ändå inte riktigt tolerera att hon gör det. För att då exakt. Tappar hon possession om henne. Och hon blir också misshandlad av flera av dem.
Mm. Ja, precis.
Och det är tragiskt.
Ja, verkligen. Och vittnesskildringar har ju beskrivit att det hon egentligen allra mest drömde om var ju precis det här. Alltså att ha ett tryggt familjeliv, skaffa barn och allt det här. Men det gick ju liksom stick i stäv med de här männens förväntan om henne, som förväntade sig att hon skulle vara en, alltså en, att de ville att hon skulle vara en hemmafru, helt enkelt, och hålla sig hemma, men hon hade ju också samtidigt ambitioner, och det måste ju ha varit oerhört svårt på den här tiden.
Ja.
Kombinationen.
Hon hade enorma ambitioner att lämna det glättiga och att bli, som hon sa flera gånger, att bli en riktigt, riktigt bra skådespelare. Hon startade till och med ett eget produktionsbolag för att slippa undan de här mest, vad ska man säga, karaktärsrollerna som hon fick hela tiden.
Ja, och hon gick kurser och utbildningar och verkligen försökte liksom nå framgång på det sättet.
Mm.
Hon gifte sig bland annat med baseball-legendaren Joe DiMaggio. De hade ju ett håll käften bröllop har jag förstått 1954. Men det här var ett bröllop som, eller ett äktenskap som inte heller varade särskilt länge, även om de lär har blivit väldigt goda vänner och haft kontakt under hela hennes livstid, så att säga.
Även han misshandlade henne.
Alltså, var det så? Okej. Arthur Miller, en dramatiker, tredje maken. Mm. De gifte sig 1956. Och här lär hon ha varit och upplevts som lycklig i det här äktenskapet. Och de lär ha försökt att skaffa barn. Men hon fick alltså de fick en rad missfall och utomkveds havandeskap, bland annat. Så man kan tänka sig måste ha varit oerhört traumatiserande för henne och spett på mycket.
Ja, och här vittnar de ju också, här drar det ju igång med de djupa depressionerna. Här kommer amfetaminet in i hennes liv. Här kommer drogproblematiken, alltså att hon blir extremt beroende av sömnmedel.
Barbiturater, ja, precis. Kan vi inte bara prata lite grann om hennes karaktär och karaktärsdrag? För visst är det de som gör att hon är så ihågkommen, tänker jag. Jag menar, jag har ju aldrig sett en film, tror jag, med henne. Kanske korta sekvenser, men jag har ju aldrig satt mig ner och sett en hel film. Men jag kan ju ändå liksom få en väldigt klar bild av henne som person och hennes, så att säga, utstrålning och hennes karaktärsdrag.
Ja, hon kallar sig för The Golden Girl. Man hör ju hennes röst bara. Mm. Alltså den här mjuka,
lite viskande. Nästan.
Viskande. Hon var ju tydligen så att när hon kom in i ett rum så var det så att det bara, alla blickar sögs till henne. Hon var ju slående vacker. Det är väldigt många som tycker att hon var väldigt vacker.
Mm.
Fick många och känna, alltså hon fick många att tycka om sig själva.
Mm.
En väldigt givande person.
Mm. Hon beskrivs som oerhört generös, bland annat, trots att hon inte vid den här tidpunkten, så att säga, tidigt i hennes karriär tjänade några större pengar, så la hon ändå alltid det hon, så att säga, fick in på sina vänner. Men hon var inte heller jättelätt att samarbeta med. Så att om hon blev inbjuden i ett filmprojekt så kunde hon hålla sig borta och inte dyka upp. Och hon var väldigt noga med att det skulle vara på hennes sätt och sådär. Så att hon var inte alldeles okomplicerad på det sättet.
Man undrar ju hur mycket av det som har att göra med pillermissbruk, alkoholism, depression. Det är inte så himla lätt att hålla ihop ett jobb om du också har ett beroendeproblematik.
Nej, såklart inte.
Och psykisk ohälsa.
Jag läste om ett karaktärsdrag hos henne som var helt nytt för mig. Mm-hmm. Har du noterat att hon hade en extremt darrande överläpp?
Oj, nej.
Nej, det har inte jag heller gjort. Men det har jag sett på flera ställen när jag har läst om henne. Och det skulle ha att göra med att hon hade en för kort överläpp. Vilket gjorde att hon liksom fick anstränga sig för att liksom slappna av i den. Så att inte tandköttet skulle synas så mycket när hon talade och log och sådär. Så att hon fick som någon liten liksom kramp på något sätt. Det blev liksom ansträngande för henne att hela tiden tänka på den här överläppen. Så att tydligen så var den ofta i darr.
Otroligt.
Ja,
ja, men det har jag inte sett. Och då ändå, när jag har tittat på den här senaste dokumentären så är hon ju extremt mycket i bild.
Mm.
Men hon lyckas väl dölja det då, mycket.
Ja, verkligen.
Mm.
Vilka märkliga ideal också. På tal om det. Missbruket, ja. Ja, men alltså hon, vad jag förstått så blev hon torsk på piller, helt enkelt. Det var väl ändå hennes huvuddrog, om jag har förstått det hela rätt.
Ja.
Eller det hon liksom vände sig till. Och sömnmedel var inne på. Och det var ju föregångaren till dagens benzodiazepiner som alltså hon fastnade för. Det som kallas för barbiturater. Och de är ju kraftigt beroendeframkallande alltså. Det är ju preparat som bara ska behandlas en kort tid. Annars så är risken stor att man trillar dit. Och som du var inne på,
jag måste bara säga, det var en scen när hon har varit inne, hon spelar in filmen The Misfits och sen så har hon varit 4 dagar på rehab, alltså avgiftning för de här sömntabletterna.
Okej. Okay.
Och sen när hon kommer ut därifrån, vällagt hår, välsminkat, och det är så packat med journalister. Alltså sådär så att hon knappt tar sig ut genom dörren. Och så är det någon som frågar liksom, how are you? Och hon bara, med sin späda lilla kropp och sin I'm feeling wonderful, thank you. Och sen in då i taxin. Det är... Jag tycker alltid att det är mörkt att se sånt där efterhand. Alltså, och vetskapen om den tragiska uppväxten. Och här är hon ju inte unik. Det finns ju många som helst såna idag.
Ja.
Riktigt trasig bakgrund. Ingen kärlek någonstans ifrån. Du hör inte hemma. Det enda du vill är att knyta an. Du har problem med anknytningsprocesser. Det finns en depression i grunden och en beroendeproblematik. Jag menar,
och en trasig uppväxt med taskig anknytning både till en mamma och till en pappa. En sannolik identitetskris. Alltså det finns ju hur mycket som helst i det där, i den där kitten så att säga. Nej, men oerhört tragiskt.
Och de intervjuar ju frun och dottern till han som var hennes psykiatriker, eller om han var psykolog, minns ej. När de sa att liksom, han visste att helst skulle han ju släpa bort henne från strålkastarljuset och stoppa in henne liksom i behandling. Men det kommer inte ske med hennes karriär. Så då var det en ganska oortodox behandlingsmetod. Det vill säga att de försökte ge henne familjen hon inte hade. Så hon hängde med dem för att ha... Aha. Det liksom var det som hjälpte med den psykiska ohälsan, att faktiskt få vara med några hyfsat normala människor som inte vill ha någonting av henne.
Nej, precis, och som inte förväntar sig någonting av henne. Nej, men för det blev ju så att hennes idolisering och allt det här, det gjorde ju också att hon hamnade ju i de fina salongerna, kan man väl säga. Alltså hon rörde sig ju i politikerkretsar, bland annat, tänker på bröderna Kennedy. och egentligen hela liksom jetset-gänget vid den här tidpunkten.
Ja, idrottshjältarna, politikerna, andra skådisar, sångare, egentligen gräddan av gräddan i Hollywood och LA.
Ska vi prata lite grann om hennes relationer med de här olika personerna?
Ja, med männen.
Med männen. Det var inte ett helt okomplicerat, så att säga, vad ska man kalla det? Relationsskapande liv hon skaffade sig.
Det kändes ju som att det var väldigt få innerliga och kärleksfulla relationer, utan det fanns alltid, kanske också från båda håll, en dold agenda, eller att man täpper till någons hål med någonting. Och hål kan ju täppas till med droger, alkohol, relationer, sex, spel och så vidare. Det är inga nyheter. Det gör folk i alla tider, har man försökt täppa till själsliga hål med snabba endorfin- och dopaminpåslag på olika sätt.
Jo, man kan väl inte heller utesluta att det var en strategi från hennes sida. Alltså att det fanns en symbiotisk, så att säga, en symbiotisk utgångspunkt. Alltså att hon också kunde få nya kontrakt och nya jobb genom att vistas i de här miljöerna. Men det måste ha kostat på.
Men två av dem som hon hängde med på ett ganska dysfunktionellt sätt, det var ju John F. Kennedy och Robert Kennedy, som i princip delade på henne.
Fy fan.
Det är ju lite märkligt.
Det är så oerhört märkligt och så oerhört äckligt.
Ja, men också i det så kan man ändå förstå hennes enorma dragningskraft, för att de måste rimligtvis ha gjort någon form av riskanalys, att kan det här, det kan säkert hjälpa oss att synas med den här filmstjärnan, men riskanalysen att båda ha en relation med henne var för sig och tillsammans måste ju ha funnits med i en kalkyl, att det inte är toppen för Vita huset om det kommer fram, och ändå väljer man att hålla på med det. Vi pratar också om mitt i kalla kriget. Hon umgicks ju också, om vi tänker hennes andra män, om det var han Miller, alltså kommunister. Hon gled över hela skalan och samtidigt bröderna Kennedy.
Det och maffiabossar.
Vad sa du?
Och maffiabossar hängde hon med.
Hoffa.
Hoffa till exempel. Alltså hon rörde sig ju i ett ganska stort spann av miljöer. Och jag menar, båda bröderna var väl gifta vid den här tidpunkten. JFK hade ju en first lady, så att säga. Bobby är lite osäker på, men jag tror han var gift också.
Ja, jag vet inte heller. Men, och de var ju hemma hos henne.
Ja.
Rätt mycket. Och därmed så var det ju också en privatdetektiv, Fred Otash, som jobbade åt alla, för alla sidor. Så jag vet inte om jag är för tidig i manus, men med tanke på att bröderna Kennedy var där och hon också hade kontakt med så att säga, andra sidan, så var ju hennes hem avlyssnat. Det låg alltså buggningsutrustning under mattan, i kristallkronorna, i kandelabrarna, där man kunde då höra hennes samtal med till exempel bröderna Kennedy, både när de var där och när de pratade per telefon.
Ja, och vi kommer komma in lite grann på de här bitarna lite senare när vi har pratat om vad det var som hände och vilka teorier som finns kring hennes död. Men redan nu kan man konstatera att sett till de miljöer hon rörde sig i och de personer hon var involverad med, så fanns det ju personer i hennes omgivning som hade gynnats av att hon faktiskt dog.
Absolut. Och hörni, vi ska gå på paus nu, och efter pausen så ska vi prata om själva natten då hon dog. Välkomna tillbaka, det är krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Eller idag faktiskt över Marilyn Monroes döda kropp. Det är avsnitt 236 och vi ska nu prata om den där natten mellan 4 och 5 augusti 1962. Anna, hur dog hon?
Ja, hur dog hon? Vad var det som hände egentligen? Vi nämnde ju det tidigare att man har inte riktigt klarlagt exakt när hon dog. Men det var som så att en polis som kom sen att få en ganska stor roll i utredningen fick ett larm på söndag morgonen den 5 augusti 04:25. Det var alltså polisen Jack Clemmons som då fick order om att omedelbart bege sig hem till Marilyn Monroes hem.
Mm.
Och detta efter, och det är ju då de första uppgifterna som framkommer då, som gör gällande att det är hennes städerska som har blivit orolig för Marilyn Monroe. Då hon har sett att det har lyst på hennes rum här under natten. Vilket hon reagerade på som avvikande. Hon borde så att säga sova då med lampan tänd. Så hon blir orolig helt enkelt och slår larm. Och när Clemmons kommer till den här platsen, då finns både städerskan där, Marilyn Monroes psykiatriker finns där och hennes privatläkare, en allmänläkare som bodde alldeles i närheten. Och Marilyn själv då, hon låg i sin säng, naken. Och sen sägs det att telefonen skulle ha legat bredvid henne, liksom en tom burk med Nembutal, alltså sömnmedel.
Sömnmedel,
Och det här rapporterades initialt och officiellt som ett olycksfall. Men det man egentligen menade var att det var ett självmord.
Mm.
Men hon skulle ju nu då obduceras så att man skulle få utreda en del omständigheter kring det här. Men den här polisen, det han först, allra först reagerar på, det är att städerskan ändrade sin uppgift om när hon egentligen hade slagit larm, eller rättare sagt när hon egentligen hade upptäckt det här eller fattat misstanke om att Marilyn var avliden eller att det hade hänt henne någonting. För att det var nämligen så att hon först hade sagt att hon hade slagit larm redan 00:30 på natten. Efter att då ha fattat misstanke om att något inte stod rätt till. Men sen ändrade hon sig och sa att nej, det var först tidigare på, eller senare på natten, eller tidigare på morgonen, rättare sagt, som hon verkligen, det här verkligen skulle ha skett. Och det här fick Clemmons att ganska snabbt faktiskt dra, eller fatta en slutsats om att det var någonting här som inte stämde. Och att hon möjligen hade upptäckts redan 00:30 på natten och att tiden fram till 04:25 hade i själva verket ägnats åt att arrangera platsen och så att säga arrangera hennes död.
Mm. Och här kommer ju ett spår in, för att man har ju lyckats gräva fram ambulanspersonal som säger att de har varit och hämtat hennes kropp, kommit dit efter att ha fått ett larm. Hon var då vid liv. De har kört henne upp mot St. John's, tror jag det var. Sen har hon dött på vägen upp till sjukhuset. Och då har de vänt och åkt tillbaka och lagt henne i sängen för att hon ska få vara där. Och sen ska det då ha larmats. Det är en av teorierna.
Mm.
Och då får man höra på de här intervjuerna, de riktiga rösterna helt enkelt, när de här personerna beskriver det. Det var 7 personer som vidimerade att detta har hänt.
Mm.
Ambulanspersonal och sjukhuspersonal och så vidare. Och sen så kan man ju undra så här, att om en person är orolig för att en lampa är tänd, är det första man gör att ringa polisen? Mm. Går man inte in själv till att börja med?
Ja, men precis.
Det är mycket som är konstigt här. Jag tror aldrig vi kommer nå fram till någon form av sanning.
Nej. Hon kom ju att obduceras här någon dag senare. Och då hade man ju hoppats på att kunna få lite klarhet i vad det var som hade hänt henne. Men även obduktionen förbryllade väldigt mycket. man kunde konstatera att hon hade dött till följd av en läkemedelsintox, alltså en överdos. Men märkligt nog så fanns det inga tablettrester i hennes magsäck. Det fanns inte heller missfärgningar i magslemhinnan så som förväntat om man har ätit de här pillren en kort tid innan man har dött.
Vad säger dig det då? Eller vad säger det dig?
Ja, men det man tänker då är ju om hon till exempel skulle ha injicerat eller injicerat själv läkemedel. Men man fann inte heller några injektionsmärken. Det fanns inte heller något vattenglas i rummet där hon anträffades. Och hon hade en ganska hög dos i liksom blodet. Så att hon har fått i sig preparatet, men frågan är hur? Och här så var det också flera som beskrev, inte om det var den här städerskan eller kanske möjligen hennes, någon av läkarna där, men som beskrev att när hon skulle svälja de här tabletterna så behövde hon alltid dricka mycket vatten. Hon behövde alltid två stora glas för att få i sig ett piller. Så att det var liksom, det stack ut lite grann. Sen hade hon, man gjorde en dissektion som det kallas av hennes ändtarm. Och då fann man att hon hade en ganska kraftig rodnad högt upp i ändtarmen. Och det var ju anmärkningsvärt och svårförklarat så att säga. Och bara det faktum att hon faktiskt anträffades död naken reagerade man på, för det är ytterst ovanligt att kvinnor när de tar sitt liv gör det naken.
Kanske om man medvetet tar sitt liv.
Precis, om man medvetet tar sitt liv. Sannolikt av någon slags insikt om att man kommer att anträffas ju avliden, och då inte att det, man inte vill att det ska ske utan kläder på sig. Och dessutom så sov hon aldrig naken. Hon sov i pyjamas. Och det är ju en ganska intressant aspekt av det hela. För det beskrivs ganska väl att det man såg liksom i hennes offentliga sfär, det här lättklädda, väldigt sexuella och liksom, ja, kittlande på det sättet, det skiljer sig avsevärt från hur hon förde sig i sin privata sfär. Hon hade ofta både pyjamas och morgonrock och annat i sin hemmamiljö, så att säga. Det skulle också visa sig att skrinet där, ett skrin där hon förvarade bland annat värdepapper och andra dokument, var tomt i hennes bostad. Och hennes röda dagbok var saknad. Och man gjorde så som man brukar göra när någon anträffas död och man behöver utreda vad det är som har hänt. Man börjar kartlägga hennes förehavanden för tiden före hennes död. Och då kom det fram bland annat att hon någon dag före då den 5 augusti skulle ha ringt sin advokat och bett om att få ändra sitt testamente. Och de skulle till och med ha bestämt en tid för när detta skulle ha skett, och det skulle då ske på måndagen efter hennes död. Dessutom så hade hon, för man funderar då på, var hon suicidal? Vad skulle ha drivit henne mot att vilja, så att säga, ta sitt liv? Och då när man undersökte med hennes, alltså kollade runt om de här filmprojekten hon var involverad i, så visade det sig att jo, hon hade fått sparken från ett filmprojekt förvisso, och det berodde på att hon inte hade dykt upp. Hon sjukskrivits i tid och otid. Men hon hade en massa andra spännande projekt på gång. Hon hade precis fått ett rejält lyft i sitt gage bland annat. Och hon planerade att sälja sin lägenhet i New York. Alltså det var mycket liksom av till synes spännande och upplyftande karaktär som hände vid den här tidpunkten.
En sak talar ju för suicid, och det var ju att kvällen innan den 4 så kom ju Robert Kennedy till hennes hem och i princip gjorde slut med henne för båda brorsornas räkning, att vi kommer inte ha någon mer kontakt med varandra. Och det vittnar ju väldigt många människor om att det sårade henne rejält. Hon blev liksom riktigt ledsen över att återigen en anknytning löses upp. Och det har ju i historien skickat ganska många människor över kanten.
Verkligen.
Sorg.
Verkligen. Och under den här tidpunkten, runt de här dagarna, det var också då hon framförde den här klassiska versionen av Happy Birthday.
Yes.
På Madison Square Garden. Och men frågan är liksom, var hon deprimerad här? Och vad kunde förklara att hon skulle ha fattat det här beslutet? Och för övrigt, det här, hennes performance där var ju lite... Så, om man kan läsa lite mellan raderna, jag vet inte om det är jag som drar för stora slutsatser av det, men det skapade en obekväm situation för presidenten, hennes framförande av gratulationshälsningen till honom. För att hon var,
jag tror
ju
att
också...
du ligger rätt, för teorin i dokumentären är ju att nu börjar det bli too close med hennes koppling till bröderna Kennedy, och hon är också kopplad till andra, så att det var att det skulle vara en katalysator till att de säger vi kan inte ha mer kontakt.
Ja, exakt.
Så det är nog ingen konstig teori.
Nej, det kanske inte är det. Men trots då att det här dödsfallet ansågs vara, utåt sett i alla fall, självmord, så är ju en rad olika teorier som har presenterats. Vi har ju varit inne och touchat några av de här. Och som då antingen tyder på att hon faktiskt har mördats, eller oavsiktligt överdoserats, eller så att säga själv tagit preparat men fått hjälp, så att säga, att få i sig mer och därmed mördats. Så att det kan vara en kombination av flera saker.
Och en sak står väl ganska klar, oavsett själva dödssättet, så har ju efteråt städats. Man hittar inte de här buggningsutrustning. Någon har varit där och hämtat grejerna från mattan, kandelabern, alla de här inspelningsgrejerna. Dagboken var borta. Någon försöker ju, någon har ju framgångsrikt plockat undan kopplingar till olika personer i efterhand, oavsett själva dödssättet.
Ja, och än mer anmärkningsvärt tycker jag, för du var ju inne på det, att man gjorde ju faktiskt, till följd av alla de här teorierna, så öppnade man ju upp en ny utredning 1982. Och då visade det sig att av den 570 sidor långa förundersökningen så återstod bara 54 sidor 20 år senare, vilket ju är lite anmärkningsvärt. Och ungefär samtidigt här i början på 80-talet så var det ju en författare och en journalist som gjorde ett jäkla gräv på det här. Jag vet inte om han omnämns i dokumentären, men han pratade och djupintervjuade 650 personer.
Ja, det är hela det är den dokumentären det handlar om. Det är okay. honom.
Ah,
det är
fattar.
Alla de här banden man får lyssna på, alla hans intervjuer med alla de här. Det är han som intervjuar ambulanspersoner och så vidare. Och jag vill också säga det, så att det framgår lite varför det kan eventuellt tystas. Robert Kennedy var ju översta chefen över FBI. Alltså han var ju justitieledet.
Ja, men och även vet han Hoover, som
exakt.
Ju var högsta chefen, var ju också, fick ju också strålkastaren riktad mot sig. För FBI hade ju också intresse av att bevaka bröderna Kennedys förehavanden, naturligtvis.
Men den här personen som du pratar om, det är ju han, nu har vi pratat om dokumentären så många gånger, så jag ska säga vad han heter. The Mystery of Marilyn Monroe, The Unheard Tapes. Och de här Unheard Tapesen är ju då bland annat den här grävande journalistens samtal. Han har ju helt enkelt gått från start och bakspårat och pratat med exakt alla människor som har haft att göra med henne. Och även de här människorna som har varit privatdetektiver och som har buggat hennes hus. Deras intervjuer får man ju lyssna på. Det är det som är spännande.
Ja, verkligen. Verkligen. Men han kör ju ganska mycket på spåret Bobby Kennedy och hans roll i det här.
Det gör han.
Han lyckas ju klarlägga att han mycket riktigt besökte henne dagen innan, den fjärde. Och det bevittnades av en granne som såg honom lämna. Och den här grannen ska tydligen ha varit ganska trovärdig. Och låt säga då att han gjorde det här besöket för att bryta upp, så kan man ju tänka sig att det här har skakat om Marilyn Monroe. Alltså utifrån hennes roll, vem vet, hon kanske till och med såg framför sig att bli liksom nästa first lady. Alltså hon hade ju väldigt mycket att förlora kanske på att den här relationen bröts upp, tänker jag. Och då är ju en hypotes där då att hon skulle ha varit förtvivlad och ledsen kring, över detta och druckit både alkohol och tagit piller. Men man ser också att hon där kontaktar Bobby Kennedys svåger, som också är god vän till henne själv. Han heter Peter Lawford. Och det här är hennes sista kända samtal. Och när man pratade med honom då, så uppger han att han skulle ha sagt till henne att hon får inte göra något dumt nu. Och framförallt så skulle hon inte lämna några brev eller skriva någonting efter sig. Beskrivs i den här sammanställningen då av utredningen. Och det finns också uppgifter om att det här samtalet till och med skulle ha bandats av honom, men den bandningen har aldrig anträffats. Han presenterade då lite olika teorier utifrån det här besöket av Bobby. Det kan ju ha varit så att hon själv tog kontakt med Bobby och säger att hon har tagit tabletter och han kommer till någon slags undsättning. Det är en teori som också spelas med. Så att han kanske snarare försökte hjälpa henne här men misslyckades och vill inte så att säga förknippas med detta. Men sen är det ju ambulansteorin. Det är bekräftat att ambulansen har varit fram. Det framgår av loggböcker och annat och har avtransporterat kroppen. Men då undrar man ju hur fasen, vad händer där då? Varför är hon tillbaka i sin lägenhet?
Ja.
En av de här ambulansföraren intervjuades 20 år senare om detta. Och då säger han att det som hände var att Marilyn Monroe var vid liv när ambulansen kallades till platsen. De gjorde återupplivningsförsök på plats, men de avbröts av någon som utgav sig för att vara hennes läkare. Och den här läkaren skulle ha gett henne en spruta och kort därefter ska hon ha avlidit på plats och dödförklarats av samma person. Men kom ihåg nu, hon hade inga sprutmärken, så det här är ju en uppgift som man får ta med en nypa salt och den kommer 20 år senare.
Jag tycker det blir så här, det är så den här lilla späda sparven med depression och drogproblematik och psykisk ohälsa och alla dessa mäktiga män med sina olika agendor och olika stories. Det är ju, tycker jag, bara det är så djupt tragiskt alltihop.
En idé som jag tycker själv personligen är ganska intressant. Det är ju den här skadan hon har i ändtarmen. Hur skulle man kunna förklara den? Då väcktes en idé om att det skulle kunna vara fråga om en lavemangspruta. En teori i och med detta var att någon annan skulle ha tryckt upp en lavemangspruta med tabletter i henne. För att effekten skulle kicka in fortare helt enkelt. Det skulle kunna förklara frånvaron av pillerrester i magsäcken också. Den höga koncentrationen i blodet, men utan att det verkar som att hon faktiskt har tagit tabletter. Jag tycker det är intressant. Ja, och en massa ytterligare teori. Det här, alltså det vi hinner avhandla här, det är ju liksom en bråkdel av de olika spår som man har utrett. Man har ju funderat på...
Den här grävande journalisten, han tänkte lägga 3 veckor... 2 veckor tror jag att han tänkte lägga på det, och han höll på i 3 år.
Ja.
För att få koll på alla spår.
Ja. Det släpptes en bok för bara något år sedan. För övrigt. Så det här är ju fortfarande något som engagerar väldigt många människor. Och där presenterades ännu en teori. Och där pekas Bobby ut som mördare. Alltså Bobby Kennedy. Och de var ju inne på att när han besöker henne dagen innan då hon död förklaras att säga, så ska han ha krävt att hon lämnade ifrån sig sin röda dagbok. Och hans modus skulle ha varit att han där och då har blandat henne en drink med läkemedel i, som hon ska ha skälpt i sig och sen senare avlidit av. Ja, det finns mycket att säga om detta. Jag skulle vilja säga, för jag har faktiskt googlat runt och letat efter brottsplatsbilderna. Tycker jag var väldigt intressant faktiskt. Alltså det är någonting med de här bilderna. Så det finns ju till och med bilder när hon ligger i sin säng avliden. Hon ligger ju på mage, till synes naken, med tunt liksom satinlakan typ över sig. Alltså hela hennes, så att säga, appearance förfaller för mig inte. Alltså det är för snyggt. Alltså känslan att det är liksom stageat, eller jag vet inte. Det är bara någonting i det där som sticker ut. Men det jag också noterar är att på hennes sängbord så står det inte en pillerburk som det pratas om. Det är alltså 8-10 pillerburkar. Och de står, det är små burkar och det är stora burkar, och det är de här klassiska amerikanska i plast, du vet.
Ja.
Som dessutom står snyggt och prydligt uppställda på en massa papper och bråte på det här bordet. Som att man skulle ha bemödat sig med liksom att svepa i sig alla de här pillren och sen vara noga med att ställa dem upp. Alltså det är en sån här detalj som jag reagerade på. Och inget avskedsbrev anträffat. Det finns inte alltid, men det är ändå liksom någonting som sticker ut. Man ser inget dricksglas på bilderna. Det har vi varit inne på tidigare. Ingenstans så pratar man om man lyckades bestämma hennes dödstidpunkt, som ju kan vara absolut avgörande för att kunna säga vad det var som hände henne. Man har inte heller, vad jag har sett, sökt fingeravtryck på de här burkarna till exempel. Har man undersökt vem som har förskrivit dem, var de kommer ifrån. Och sen en detalj som jag reagerade på. Och det är städerskans agerande, som du också hade reagerat på. Dörren var låst in till hennes rum. Och doktorn som kom först, som hon ringde på och larmade, fick alltså krossa ett fönster för att ta sig in. Så det innebär ju att om någon har mördat henne, då måste den personen också ha lämnat rummet genom ett fönster rätt ut på gatan. För man måste ha låst dörren inifrån. Och sen runt det här fönstret hade man ju velat söka spår. Både fingeravtryck och fiber och massa annat göttigt.
Det låter som att du skulle vilja spola tillbaka klockan och göra en ordentlig jävla brottsplatsundersökning. Det är kanske de papperna som är borta också.
Ja, det känns inte som att man gjorde det. Det är i alla fall ingen som har kommunicerats. Så att det känns som en stor brist i det stora hela. Och det är ju dags att runda av det här. Men kan vi inte bara kommentera att det är ju lite intressant att Marilyn Monroe dog ju oerhört tragiskt, oavsett vad det var som hände. Men i princip samtliga dessa män som vi också har berört här nu. Jimmy Hoffa, Bobby Kennedy, JFK och så vidare. De dog ju också en ganska kort tid senare. JFK sköts till döds 63 i Dallas. Bobby Kennedy sköts också ihjäl några år senare, 68. Jimmy Hoffa försvann på 70-talet och har aldrig återfunnits. J. Edgar Hoover dog i samma veva. Alltså det är ju märkligt på något vis, är inte det?
Jag tänkte säga, nu har Jinghede satt på sig foliehatten också.
Ja, men alltså.
Nej, men det är det. Framförallt så är det märkligt, för det går ju inte att prata med dem, inte ens på sin dödsbädd kan de få berätta, utan de är ju borta allihopa. Alla som sitter på svaren är borta.
Ja, och tror vi på slumpen i de här sammanhangen? Nej, det gör vi inte. Vad tror du hände Marilyn Monroe?
Men jag tror inte, jag tror att hon har blivit fått hjälp på traven.
Mm.
Det tror jag. Jag skulle inte alls bli förvånad om det var kanske inte var någon av Kennedy-bröderna, men åtminstone att det var anledningen.
Mm. Alltså kanske. Det vore förödande ju om detta skulle liksom, om deras relation så att säga skulle nå omvärlden, såklart.
Mm.
Alltså den politiska karriären för både John F. och Bobby skulle ju vara svårt, så att säga, bli svårt prövad då.
Mm.
Så att motiv
fanns.
Det
finns typ en bild på dem tillsammans som de visade där. Så de har ju lyckats ändå.
Undanröja spår. Ja, ja, intressant ändå, tycker jag. Vi kanske får anledning att återkomma till det här caset. Men du, innan jag släpper fram dig för en veckans rövhatt, ska vi ta lite samhällsinfo?
Det tycker jag.
Vad ska vi säga då? Jo, vi kan säga att vi har ett Instagramkonto som heter Ljungdahl och Ginghede, där vi nu försöker knuffa ut lite härliga bilder från vår Eriksgata i livepodderiets tjänst.
Gud, så fint. Ja, men där finns det lite dokumentation om våra förehavanden här ute on the roads, så att säga. Vi har hållit inne lite med själva bjusseriet, mest för att de som inte har varit på sin live upplevelse än ska få någonting viktigt spoilat.
Mm.
Men vi har desto mer i våra gömmor. Så när sista livepodden har varit då i Umeå den 19, då kommer vi verkligen kunna kräma på. Framförallt jag har väl mest i mina i min telefon.
Då kommer vi slösa.
Det är Göteborg på torsdag, idag alltså. Det är Stockholm på söndag. Och sen så avslutar vi alltihopa i Umeå den 19.
Mm. Och i Umeå finns det fortfarande biljetter kvar. Så
ja, där finns det fortfarande biljetter.
Få chansen så passa på. Det går också bra att mejla oss på hej@ljungdahl-och-ginghede.se. Men nu, Lena, nu är det hög tid.
Lenas rövhatt.
Tackar, tackar. Ja, men veckans rövhatt. Och jag är lite splittrad den här veckan, för att jag har inte riktigt bestämt mig vem som är rövhatten i den situationen jag ska berätta.
Mm-hmm.
Jag åkte tåg hem från...
Och då finns
från...
det konkurrens om rövhatteriet?
Ja, vet kanske inte om någon vill ha stafettpinnen. Jag tror inte att någon kommer tävla om gunsten.
Nej,
jag
fattar.
Men det finns flera tänkbara... Kanske en liten omröstning kommer jag göra med mig själv. Jo, jag åkte tåg hem från Örebro. Och det brukar ju ge upphov till ganska många rövhattar. Och det är enkelt att det finns människor på tåget. Men jag bevittnade två tjejer. Jag skulle uppskatta att de är i 16-årsåldern, kanske. Mm-hmm. Mm-hmm. Svårdefinierbar ålder.
Mm.
De ser ut som exakt alla andra tjejer i den åldern. De har pyjamasbyxor. Den ena hade pyjamasbyxor, den andra hade ljusa vida jeans. Båda hade vita
pyjamasbyxor?
Ja, det är trendigt nu, Anna.
Aha.
Går runt i på stan.
Okej.
Okay. Båda hade vita Air Force One med korta sockor i. Varsin lite större stickad tröja, blont hår. Och de satt på ett sånt här fyrsäte med ett bord framför sig. Och där började de lasta upp hela jävla badrummet.
Hela beautyboxen. Alltså,
det var som en resväska, skulle jag säga. Där började de packa upp, och vi pratade liksom, de tog upp speglar som var, ja men såhär 30x30 centimeter som de ställde på bordet.
Mm.
Och så började de sminka sig. Mitt tåg gick 10:57. Då började de sminka sig. När vi kom fram till Stockholm, 2 timmar senare nästan, då var de precis klara. I nästan 2 timmar höll de på att mejsla fram ett varsitt ansikte.
Det är ändå fantastiskt.
Och jag får ändå ge dem att de kan nog alla teknik. De jobbar lika bra med sina borstar som du gör när du håller på med ditt kolpulver. Ja, det är en viss teknik.
Ja.
De har nog kommit till internets sista sida för att kolla på olika typer av YouTube-klipp på contouring.
Mycket, ja, jag tänkte säga, var det mycket sån här contouring?
Mm.
De ägnade
just
sig
i åt. Det här segmentet, Anna, tror jag inte att du har så mycket att bidra med när det kommer till det här.
Men jag kan
du som har
ett fenial.
Ja, jo, du kan slänga med olika typer av ord, men det är ingen som kommer gå på det. De jobbar i alla fall, och jag sitter och är så, jag får ingenting gjort. Jag är så in i helvetes fascinerad, och jag är tvungen att filma dem från alla håll och fota dem för att spara. Och de håller på. Det är några saker jag vill hämta det här. För det första så vill jag utse att de själva är rövhattar. Därför att, ett, det är så mycket lukt.
Aha.
Alltså det ligger som en jävla lytsendimma av glittrig jordgubbsspray från Victoria's Secret i hela vagnen. Så att samtliga astmatiker fick ju åka direkt till Sankt Göran och lägga in sig själv med sån här... Så. Det är ju faktiskt rövhatteriet.
Men vad då, så att de sprayade sig samtidigt? Eller?
De sprayade så mycket. De sminkade på ett lager så att de såg liksom en grund. Ja. Och sen tog de upp någon spray och så sprayade de skitmycket i ansiktet så det började rinna. Och sen på med ett lager till. De lagade på så mycket lager så att Marie Antoinette hade varit avundsjuk. Som ändå jobbar mycket pancake i facet.
Ja, jag fattar.
Så det här kände jag så här, men sluta spraya nu. Mm. Det är en rövhatteri. Det andra rövhatteriet,
men
för
det
är...
Det slog det aldrig tanken att spela ut astmasysterkortet så att säga? Ursäkta, jag har svår astma.
Nej, jag höll på med en socialantropologisk studie.
Ja, okay. Det var det jag gjorde.
Jag var upptagen med det.
Mm.
Andra rövhatteriet var att när jag tittade på dem och deras interaktion med varandra så såg jag bara ett djupt och innerligt förakt gentemot varandra.
Jaha.
Det fanns ingen som helst kärlek mellan dem. Det var väldigt tydligt att de hörde ihop, för de var liksom inne och rota i varandras väskor och sådär. Men när den ena satt och höll på tut med läpparna så tittade den andra med, du vet, ett sånt här... Ursäkta?
Ja, men det är ju så dumt allt det här bara.
Ja. Då satt den andra och tittade så här med ett... Med en blick som bara var fylld av lite förakt och hat. Alltså, jag såg ingen vänskap, utan det var som att de var missundsamma för varandra,
det
de mejslade fram. Som att jag vill inte att du ska bli snyggare än mig, minen.
Lite kampkonkurrens liksom i situationen.
Exakt, vilket gjorde att jag blev också lite olycklig i mitt hjärta för deras skull.
Tänk om det var så att de var på väg nu till Stockholm för att dejta en kille, så att säga, eller träffa en kille. Det kanske bara fanns, så att säga, om det fanns liksom en uppbyggd konkurrenssituation där i grunden.
Mm. Ja, kanske. Så att de höll på där nu i timmarna två, och det var litsendimman av jordgubbar och det var ett förakt mellan dem. Så på det sättet så hade det varit ganska lätt att föra upp dem som de klockrena rövhattarna i den här situationen. Men så tänkte jag ett steg längre. Här sitter jag, en 45-årig kärring, trött och dann. Vad gjorde jag innan jag klev på tåget? Jag satte på mig mascara. Jag borstade mitt hår. Jag duschade då inte, om jag kände mig själv väl. Men jag satte på mig någon form av kläddon för att vara tillfreds i, liksom, i publika miljöer. Jag har ju faktiskt också gjort det som enligt min kontext är en rimlig sak att göra. Nej, jag hade inte suttit och sminkat mig publikt. Men hade jag gjort det när jag var 16, och framförallt hade jag gjort det om jag var 16 år 2022? Ja, mest troligt.
Jamen.
Så hade jag...
Alltså, sminka sig på tåg, det gör jag nästan varje gång jag åker tåg. Det är inga konstigheter.
Nej. Så då
men jag har ju inte lukter med mig.
Vad sa du?
Men jag har ju inte starka lukter eller dofter med mig i sminkhålet, så att säga.
Ja, men då satt jag och funderade på, så här, kan det vara så att det kanske är i den här situationen, minus sprayerna och minus att de verkar hata varandra, är det kanske jag som är rövhatten som sitter och liksom får någon form av affekt över det som pågår nu? Alltså, kan de hålla på i fucking 2 timmar? Och så tänkte jag nästan så här, men vad ska de annars göra sina 2 timmar? Det är jättetråkigt att sitta på tåg. Det här är ett stort intresse de har. De skulle mest troligt kunna sminka vem som helst mycket bättre än vad jag själv gör. De är mer kunniga. Jag skulle kunna få, om jag hade istället sänkt mitt förakt, hade jag nog kunnat lärt mig massa saker. Och så här, aha, spännande, vad gör så där med sina ögonbryn?
Just det.
Så att jag satt där och började säga, nej, men det är nog jag som är rövhatten.
Det är nog bara gammen, tänkte du.
Ja, och sen kom jag då till nästa steg som var så här: nej, jag tror nog fan att det är samhället jag är sur på. Mm. Vad är det som gör att 2 tjejer som går på ett tåg i Örebro ägnar 2 fucking timmar av sitt liv åt att mejsla fram, alltså de var så, nu låter jag gammal igen, men de var så fina när de klev på. Och när de klev av så kunde jag inte urskilja ett enda ansiktsdrag i dem. Utan de såg ut som 2... Du vet de här gamla klassiska sminkdockorna vi hade när vi var små. Som vi körde krepptången i. Och sen såg de ut som Dr. Snuggles allihopa. De såg ut som 2 45-åriga kärringar när vi var framme. För att det var så himla mycket. Och då säger jag, det här är ju, då pratade jag med min man när jag kom hem om det här. Och då sa han så här, nej men alltså de, och jag pratade också med min son om det. Flödena är ju fullständigt fulla av filter och dutt och så vidare. Så att en 16-åring skulle uppbringa kraften och faktiskt glida genom livet och känna att, nej men jag ids inte idag, jag kör onaturell. Det är nästan en utopi.
Det, ja, ja, det är, ja.
Jag menar, jag såg någon studie att när en ung tjej tar en selfie och lägger ut på nätet så är föregås den av typ 67 försök. Alltså hon tar den 68:e bilden och vågar visa.
Gud.
Och sen slänger du på filter så att du nästan är helt knappt dig själv. Så att när jag klev av så var jag helt slut av alla tankar. Ni rövhattar som håller på att spraya dessa spray i publika rum. Och så kom jag på, nej det är jag själv som är rövhatten. De är för fan ingen frontalloben. De fattar ju inte att folk får astma av den där sprayen.
Just det.
Sluta Lena. Samhället har gjort det här. Så att jag bara utser situationen till så här. Det var inte dem, det var inte jag, det var inte samhället. Jag utser situationen till en jävla rövhatssituation. Men som jag ändå plockar väldigt mycket intressant ur. Det var veckans rövhatt.
Ja. Ja, ah, fasen vad intressant. Men jag tror att du är något på spåren där. Alltså det räcker att jag scrollar igenom sonens TikTok-flöde. Alltså det är ju så sinnessjukt mycket såna här videos på just contouring. Och det är ögonbrynsfix. Och det är fillers här och där. Och det är, alltså det är ju... Alltså, fanns det ens ögonfranssalonger när vi växte upp, till exempel? Ja, men alltså skönhetsindustrin är ju, har makt. Mm. Så är det. Och jag är inte avundsjuk på de här 16-åringarna som växer upp idag.
Och jag tror inte att någon av dem höll på med sport. För de hade så jävla långa naglar. Så jag satt och funderade på hur de knäpper byxorna. Det är kanske därför de har pyjamasbyxor. För de kan inte knäppa sina egna byxor med de där naglarna.
Såklart.
Såklart.
Ja, intressant spaning. Nåväl, det var det. Ändå,
och
får man
vi
säga.
Hörs inte på någon live i helgen för vi är upptagna med pre-livepod eller post-livepod. Men vi hörs på måndag allihopa.
Det kommer vi att göra, såklart.
Ta hand om er tills dess.
Bye.
Bye.